Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej och välkomna till nyhetsveckan nummer 81. Till tid så är det för att ta fram pappret.
Ja. God dagens, som står det till denna soliga fredag.
Jo, igår hade jag en riktig sån svacka, men idag känner jag mig pigg och har varit ute och promenerat i det vackra vädret och enligt Sydsvenskan så är våren här, för att klockan 19 ikväll så har det varit 7 dagar i följd med temperaturer över nollan. Mm. Och inte någon större risk att den går under här fram till klockan 19. Så vi kan nu officiellt deklarera att våren har kommit till Skåne. Vi har haft en lång höst, ingen vinter, och nu är våren här. Halleluja!
Jag skulle ju säga att det har inte ens varit någon vinter, va?
Nej.
Ah, vad skönt. Vi skippar gärna den årstiden.
Ja, det gör vi. Du, det här är alltså nyhetsveckan 81. Det är fredagen den 21 februari och programmet heter Svenskhatet, som nu äntligen har kommit på alla läppar och i alla tidningsspalter och alla tv-program, vilket är väldigt bra. Nu kallar inte de det för svenskhat, men Sverigedemokraterna har ju gått så långt att de kallar det svenskfientlighet. Jag tycker att svenskhat är precis vad vi ska kalla det för att det pratas så himla mycket om hat. Hot och hat. Det här är klockrent hat mot den svenska befolkning som har öppnat sin famn och tagit emot en massa människor som har haft det svårare än vi i alla fall.
Och riktig rasism. Mm. Det yras ju hela tiden om rasism. Här har vi rasism på riktigt. Mm. Ja. Mot svenskar.
Ja, som ju då råkar vara vita. Vi ska också prata om den här avgrunden som har uppstått mellan killar och tjejer. Och det har då med opinionsmätningar att göra. Det är intressant men också ganska skrämmande. Och så ska vi ta en liten sväng om terrorn i Tyskland.
Mm. Du har lite fågelkvitter vad det gäller det som är intressant. Riv av platinasponsorer snabbt som attan, för nu blir det åka av. Vi har så mycket vi ska hinna med idag.
Ja, vi har Anonym M som skriver: från en trogen lyssnare i Danmark. Tack för ett bra program, tjejer. Tack själv, M. Elisabeth som skriver så här: majsplastpåse, 7 veckors skuld. Och har skickat en rejäl slant, för hon tycker hon har tydligen en skuld. Alltså hon ska betala varje vecka. Det behöver du inte, Elisabeth. Men vi är otroligt tacksamma för din fina peng här. Mona skriver: tack för er trevliga informativa podd. Och Eva skriver: fortsätt kör hårt, vi vinner mark. Det var alltså 4, det vet inte ni, men jag vet att Anonym M är en kvinna. Så det var 4 kvinnliga platinasponsorer, enbart kvinna idag.
Ja, och då ska vi bara snabbt tillägga att det som vi pratade om i måndags, att vi befarade skulle hända, har nu hänt. Nämligen att AdSense, Googles annonstjänst, har sparkat ut oss av fullständigt obegripliga skäl. De 2 artiklar de hade retat upp sig på, som de hade flaggat, det var 2 opinionsartiklar, en av mig och en av Ingrid, och ingen av dem var något särskilt märkligt i. Din handlade i och för sig om att västvärlden måste vakna inför hotet från islam. Min handlade om att SD:are inte ska vara så snarstuckna.
Ja, är det någon slags rättvise grej där? Titta, inte bara muslimer vi försvarar, det är även SD:are.
Men där var på riktigt, i min artikel var det på riktigt ingenting som ens kan uppfattas som det minsta kontroversiellt. Men okej, nu är vi avstängda från AdSense i alla fall, så att det är viktigare än någonsin att ni stöttar oss. Och det gör man lämpligen via Swish, Bankgiro eller Donorbox. Alla uppgifter finns på ingridomaria.se, och via Donorbox kan man också bli månadsgivare. Vi jobbar på en ny annonslösning, men vi behöver nog lite extra stöttning denna månaden. Så bli gärna månadsgivare. Det är fler och fler av er som blir det, och det är så glädjande, för det känns liksom lite som att ni tror på oss och den fortsatta verksamheten. Så att fortsätt stötta oss.
Gör så. Då ska vi ta en liten snabb uppföljning på Julian Assange-skandalen. För vi kan läsa i tidningen Journalisten att på måndag så ska man alltså starta utlämningsförhandlingar av Assange till USA. Mm. Och det är vi ju inte glada för. Och jag tror tyvärr inte att Trump kommer att benåda honom. För att, alltså jag tror att om han fick bara bestämma, du vet, utifrån sig själv. Men det finns ett massivt tryck, och du vet, amerikaner ogillar sådana som de uppfattar som landsförrädare. Och jag tror att han har tillräckligt många strider att utkämpa för att benåda en i många stycken impopulär person.
Mm. Ja, jo, men så är det nog. Det är lite besläktat med det vi har pratat om när du har retat upp dig över att SD har släppt abortfrågan. Ibland måste man vara realpolitiker, och även om Trump nu skulle känna att han egentligen vill hjälpa Assange, så kanske han inte kan göra det i det här läget för att det skulle bli för kostsamt. Yeah. Och det är ju fruktansvärt, men som vi konstaterade i måndags, det är landet som har den största skulden i det här är Sverige.
Ja, så är det. Så hey, vi kommer att fortsätta följa det i alla fall.
Ja, det är självklart.
Ja, men nu ska du utropa:
Heja Jimmy! Kommer ni ihåg Heja Jimmy-mannen med skylten som stod helt ensam bland en massa vänsterblivna?
Ja. Ja, det var modigt då.
Det var mycket modigt.
Ja, det var och sen valrörelsen 2014, va?
Mm, det tror jag nog att det var. Det känns som att det var ett tag sedan. Och det var också när Nils var väldigt liten. Därför att jag kommer ihåg att Nils och Louise gjorde ju en kupp där Nils höll upp en skylt där det stod Heja pappa.
Ja, just det.
Det har kommit en ny mätning från SVT Novus. Vad säger den oss, Ingrid?
Jo, den säger oss att nu är SD återigen största parti. Det var de ju för 2 månader sedan, och så för 1 månad sedan så hade S segat sig upp några procentenheter, och nu är ordningen återställd. Alltså, de här fluktuationerna ligger ju inom den statistiska felmarginalen, men det har en väldigt, det har en moralisk effekt att SD återigen går om S. Det är en god moral för alla svenskar som älskar Sverige och som vill rädda vårt land, och det är dålig moral för sossar och andra som hatar vårt land och vill ge bort det till sharia.
Mm, och det måste ju svida extra mycket för sossarna, tror jag, att det är uppenbart att många av deras väljare nu går över till SD. Detta trots att de har fått nedtryckt i halsen gång på gång på gång att detta är nazister, det är hemska människor, de är fruktansvärda, det är liksom början på apokalypsen och allt vad nu. Ändå väljer till exempel många LO-medlemmar och allmänna sosse-röstare att gå till SD. Man kan säga en tydlig dikotomi där. Det är en del som går till SD och en del går till Vänsterpartiet, uppenbarligen.
Ja, det är ju, sossarna har ju alltid haft en vänster och en högerfalang. Och högerfalangen går till SD och vänsterfalangen går till Vänsterpartiet.
Mm.
Så är det. Men det som också var roligt att se här, det är att Liberalerna, de har visserligen gått upp 0,4, men de ligger fortfarande under spärren, de ligger på 3,9. Och Sabuni måste ju vara den mest misslyckade nya partiledaren i världshistorien.
Jag tycker lite synd om henne faktiskt. Riktigt det här ödet är hon inte värd, kan jag känna. Men samtidigt är det, jag tror att det har mycket att göra med det du har varit inne på tidigare, att hon sitter inte i riksdagen. Och det är ganska ödesdigert för ett parti som står och balanserar på spärren.
Det är det, därför att alla debatter är det ju någon annan som går upp och tar, så hon syns ju inte. Nu tycker jag då att hon kunde se till att synas på andra sätt genom att komma
fler
med...
Fler utspel.
Ja, fler utspel, kanske lite kontroversiella utspel. Eller så kunde hon ju lämna Jöken. Mm. Det hade blivit buller på
bort. Ja, det hade de nog vunnit på.
Ja, garanterat. Nu önskar inte vi att Liberalerna, det är mycket bra om de åker ur, men jag ser ännu hellre att Miljöpartiet åker ur. Och Liberalerna är ju trots allt ändå ett lite bättre parti än Centerpartiet. Mm, och så det är kanske inte helt fel om Liberalerna skulle söka sig över till det konservativa blocket.
Absolut. Men du, vad som är mer intressant är den här Novussen. Mm. Om man nu får säga det. Det är att de också har delat ut, upp, förutom då liksom det allmänna, alltså så här skulle folk rösta, så har de brutit ner det på kön och ålder. Mm. Och undersökt hur kvinnor och män i åldern 18-29 röstar bland annat. De har undersökt alla åldrar och gjort könsjämförelse. Men det här är väl den mest intressanta gruppen.
Unga, ja, det är väl den enda gruppen vi får se dessutom. Va? För att det hade varit, jag hade gärna sett lite mer medelålders kvinnor och män. Men för detta är avgrunden. Det är alltså en avgrund mellan unga svenska kvinnor och unga svenska män. För att göra det kort sammanfattat kan man säga att bland kvinnor 18-29 har de rödgröna partierna 2/3 av deras röster.
Ja.
Och när det gäller män mellan 18-29 så har det konservativa blocket 2/3 av deras röster.
Men alltså i de här 2/3 räknar du C som ett rödgrönt parti då?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja. Därför att det är ju det, man ser ju här på staplarna då, Vänsterpartiet har nästan 24% bland unga kvinnor. Sossarna har 18 och Centerpartiet är då tredje största parti med nästan 17%. Ja, medan SD, M och antagligen Alternativ för Sverige som faller i kategorin övriga som är på nästan 5% hade kunnat få egen majoritet. De tre partierna bland unga killar.
Ja.
Vi ska höra ett litet klipp med vår vän Gustav Kasselstrand när han gästade vår podd i höstas i september. Han hade nämligen redan då gjort denna spaning och det lät så här. Kan det vara så att det finns ett visst hopp i den yngre generationen som kanske har, som du var inne på tidigare, som aldrig har upplevt en ordentlig välfärd och så vidare och som har vuxit upp med de här problemen, som har gått i skolor med jättemycket problem och så vidare. Tror du att de möjligen är mer vakna, mer öppna för ert budskap, yngre människor?
Ja, både ja och nej. Jag menar, när jag är ute på turné eller när jag var ute på skolbesök som SDU-ordförande så märker man ju att bland de yngre människorna så har man ju dels de som är allra minst politiskt korrekta. Alltså ofta unga killar som totalt läst på politisk korrekthet och som sympatiserar med AFS. Och som inte är rädda för att säga det. Samtidigt så har de mest politiskt korrekta där också. Och det handlar om ganska många av unga tjejer som faktiskt är rabiata motståndare till Alternativ för Sverige. Och det blir ju verkligt märkliga situationer på våra torgmöten där det ofta är unga killar som kommer dit och hejar och applåderar och skriker exakt och annat, samtidigt som deras klasskamrater står bredvid dem i princip och kastar ägg eller skriker, vrålar ut sin avsky. Och då generaliserar jag lite, men det brukar ofta vara så att killarna är för oss och de unga tjejerna som går i skolan är emot oss. Så att det där är ju väldigt intressant att fundera över att hur kan det vara så att det skiljer så mycket mellan kvinnor och män vilken tilltro man har till nyheter som rapporteras i statsmedia eller i mainstreammedia. Vilken inställning man har till så att säga känsliga frågor som invandring och annat.
Exakt!
Ja, och vad svarar vi på Gustavs fråga? Vad beror det här på? Hur kan det komma sig att det är så väsensskilt? De går trots allt i samma skola. De får samma undervisning. Alltså man kunde ju tänka sig att det är något fel på historieundervisningen när så många kvinnor väljer Vänsterpartiet, ett gammalt kommunistparti som fortfarande åtminstone vill ha socialism, som är kommunism light. Men det här köper ju inte alls killarna, utan det är kanske det som Gustav är lite inne på, att flickor är mer auktoritetstrogna och de tror på det som läraren säger, de tror på det som står i historieböckerna, medan killar kanske är mer kritiska och går själv ut på YouTube och på nätet och söker alternativ information. Vad tror du?
Jag vet inte. Min kusin, en av dem, hade ju en teori för några år sedan som hon kallade hormonteorin. Nämligen att kvinnor är fullständigt styrda av sina hormoner. Och jag tror att hon med det menade då också det här att kvinnor i allmänhet är mer känslomässiga. Det här är en jäkligt smart tjej, min kusin, så jag tror hon hade funderat på dels hur det kändes då när man var som mest hormonell under sina graviditeter, hon har två barn, och var helt utflippad och grät och skrek och allting, och liksom, det är ju vulgärvarianten då, va? Mm. Men att hon menade på att kvinnor har alltid i något mått av den här känslosamheten, och du har ju också varit inne på det, att möjligen har det någon evolutionär betydelse, att i stenåldersgrottan så var det, alltså fyllde det en funktion att kvinnor i den här lilla gruppen var känslomässiga, omhändertagande, kanske liksom, ja, du vet, alla de här sakerna.
Och framför allt att man inte kan sätta sig på tvären. I den kvinnliga gruppen är det betydligt viktigare att man går med flocken. Mm. För om en kvinna går emot sin egen flock så blir hon utstött. Hon blir inte slagen, men hon blir baktalad och utstött ur gruppen.
Alltså det har jag ju försökt förklara för min man då, hur det var att vara mobbad i nästan 10 års tid. Hela min grundskolegång, därför att jag var en tjej som stack ut och som var verkligen sådär inte avväg från flocken, och att de som var absolut jävligast, det var tjejerna. Mm. Det var de som var mest drakoniska. Killarna kanske drog ut den i snön och mulade, men tjejerna snackade skit, de utfrysning, det var mycket mer psykologisk manipulation, och det är ju en av sakerna som jag tror att många män kanske inte riktigt förstår, att kvinnor är mästermanipulatörer i allmänhet.
Ja, och det har ju också det här som vi väl har nämnt någon gång, det här liksom talesättet, sticks and stones may break by my bones but words will never hurt me. Det gäller bara för män. Alltså det betyder att om, alltså, stickor och stenar eller påkar och stenar kan bryta mina ben, men ord kan aldrig skada mig. Detta är sant för män, men helt osant för kvinnor. För män vet att om de är för kaxiga mot en starkare man så kan de få på käften. Det händer. Det händer inte kvinnor. Alltså kvinnor slår inte andra kvinnor. Ja, möjligtvis börjar det bli vanligare nu, men det har ju alltid tidigare varit helt otänkbart. Medan det som kvinnor gör, det är att de med ord fryser ut en annan kvinna, och då är hon i princip körd bland alla tjejerna.
Mm. Ja, och
det är ju därför just ord har blivit så farligt nu, när kvinnor tar så stor plats i våra samhällen, i det feministiska Sverige. Där är det hot och hat som är det farliga. Skit i att folk faktiskt blir ihjälslagna, skjutna på gatan, förnedringsrånade. Man får inte säga något dumt, för det är minsann farligt.
Mm. Nej visst, men liksom för att återknyta till vad den här undersökningen handlar om, eller vad liksom partipreferenserna handlar om, så är det nog, jag tror mycket på det som du har varit inne på tidigare, att kvinnor applicerar den här mikroperspektivet, grottan, stenåldersgrottan, på hela samhället, och det låter sig inte göras. Alltså, nej. I tidigare, alltså förr, om vi går tillbaks liksom, in times of yore, som man säger på engelska, så var liksom bara män, det var bara män i det här makroperspektivet, det var bara de som bestämde, och det var bara de som vistades i de miljöerna. Så det var liksom en icke-fråga, men nu när kvinnor har tagit klivet in även i makroperspektivet, även i det stora hela, det som har med samhällen och världen att göra, så blir den här stenåldersgrotte synen på människor väldigt missriktad. Alltså den omtanken blir missriktad. Den är liksom, vi är programmerade för att bry oss om, kvinnor är programmerade för att bry sig om familjen, den närmaste familjen, närmaste släkten. Och om vi då börjar applicera det på liksom hela världen eller hela Europa eller vad vi nu är, då hamnar vi helt snett.
Sverige. Då får man Sverige.
Japp, det får man. Du, ska vi helt enkelt bara hasta vidare eller? Ja. När vi nu ändå är
precis.
Igång.
Ja, jag kan bara säga lite att Gunnar Sandelin skrev intressant på Facebook idag om just den här skillnaden mellan kvinnor och män. Och vi har lagt länken till det så ni kan själv gå in och läsa vad han skriver och kommentera. Det blev en bra diskussion där tycker jag.
Mm.
Ja, och sen så vill du heja på oppositionen också.
Ja, det kom lite signaler. Jag bara tänkte vi kunde säga det som en parentes. Att i veckan kom det lite signaler på att kanske Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kommer att gå samman för att få fram stramare regler vad det gäller arbetskraftsinvandringen. Och det är ju ett av de största problemen vi har, att det missbrukas å det grövsta, de här reglerna nu. Så låt oss hoppas att det blir verklighet. Än så länge är det väl bara en tanke, men låt oss hoppas att de hittar varandra i denna sakfråga och kan pressa fram en förändring, för det behövs omgående och akut.
Det är en win-win. Dels så pressar de fram bättre regler och dels så blir JÖK-regeringen ännu mer försvagad.
Desavouerad. Mm. Ja, och också den här tanken att man kan enas i sakfrågor oavsett parti och falang och inriktning vinner mer mark, vilket vi tycker är bra ju.
Och vem hade för några år sedan kunnat tro att Vänsterpartiet skulle visa vägen där? Att de skulle kunna tänka sig att rösta på samma sak som Sverigedemokraterna före Miljöpartiet och sossarna? Ja, det är intressanta tider vi lever i. Men nu ska vi gå över på det fasansfulla, glödande, grasserande svenskhatet. Jag hoppas att det är detta ord vi kommer att välja i debatten framöver. Inte bara, vad var det jag sa att de sa, Sverigefientliga. För att det är någonting annat. Då kan man vara fientlig mot själva statsskicket i Sverige eller hur Sverige ser ut nu för tiden. Men svenskhatet, det handlar om det hat som många invandrare, långt ifrån alla. Vi pratar framförallt om de som har kommit de senaste 20 åren. Hyser mot svenskar, etniska svenskar. Och det hade ju, en del räknade ut det för jättelänge sedan och Donald Trump räknade ut det för 3 år sedan. Ska vi påminna våra lyssnare och titta om vad Donald Trump sa?
Look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. You look at what's happening in Brussels. You look at what's happening all over the world. Take a look at Nice. Take a look at Paris. We've allowed thousands and thousands of people into our country, and there was no way to vet those people.
Just det. Det stämmer det, Donald. Och han blev så hånad och det hade inte hänt någonting i Sverige.
Nej, och det fåniga är ju alltså att han kom att tänka på Sverige. Det var ju att dagen innan så hade det visats en dokumentär om Sverige och den hade väl många amerikaner sett. Och så sa han, titta
det
på
ett inslag på Fox News, tror jag det var, som är hans
men det var han den här Avi någonting som
ja, just
då har
det, just
någon
det.
Dokumentär.
Ja, som blev överfallen när han försökte filma i Rinkeby, va? Eller,
ja. Så det var inte alls så att han hänvisade till att det just kvällen innan hade hänt någonting i Sverige. Och det förstod ju alla svenska journalister, men de låtsades och missförstå. Kolla vad dum i huvudet han är, han trodde att det var terrorbrott i Sverige igår. Han är helt pantad.
Och det är det som är, och då, ja, de skrev så här speedy på Twitter att kolla här Mr. President, eller var han president när detta Ja, att kolla, det som hände igår i Sverige var att så här, Ikea hade rea, eller de tömde min soptunna, och folk la upp liksom alla möjliga konstiga exempel då.
Men vad han sa var ju att se på Sverige, de tog in såna enorma mängder människor och nu har de problem som de aldrig hade kunnat föreställa sig. Och det är, han slog huvudet på spiken där. De politiker som har kört detta i början åtminstone, så kunde de garanterat inte föreställa sig vad detta skulle leda till. De senare som Reinfeldt och de har nu precis förstått det och räknat ut det och liksom kalkylerat med att detta skulle hända. Mm. Men det är ju ingenting de har talat om för folket.
Nej, och grejen är ju med Donald Trump att svensk media i synnerhet, europeisk i allmänhet, vill ju gärna framställa honom som att han är en total stolle och dum i huvudet. Och det tror jag inte att han är. Jag vet inte om det har gjorts IQ-tester på Donald Trump, men jag gissar att han är ganska smart. Alltså.
Jag skulle och, säga att han har rejält högt IQ, långt över genomsnittet.
Det är min gissning alltså. Därför att han har inte kommit hit där han är annars. Varken i fastighetsbranschen eller presidenteriet. Så det här att utmåla honom som någon clown och tunt, liksom, det flyger inte riktigt. Och det intressanta är att han säger Sweden. Who would have thought it's Sweden? Mm. Det tyder på att han känner till Sverige. Han vet att Sverige tidigare har varit lugnt och tryggt och förknippat med allt möjligt trevligt, social ingenjörskonst och annat.
Trump har ju europeiska rötter. Hans mamma var från Skottland och hans pappa från Tyskland. Och ett tag påstod han tydligen att pappan var från Sverige, för han, så han har lite klockarkärlek till Sverige. Men det kom fram sen att det var Tyskland. Och det kan ju också vara det att Tyskland är Tyskland. Liksom, ingen vill ha släktingar därifrån. Detta var när han var ung som han sa det.
Ja, okej. Ja, men hur som helst, han var right on the money som vanligt, precis som den svenske Donald Trump, Gustav, var right on the money i höstas. Nu ska vi se en väldigt jobbig sak för att fortsätta det här inslaget. Nämligen det här klippet som har väsat runt i veckan som Samnytt producerade, publicerade av... det är någon som har skickat in det till dem, va? En flicka som blir brutalt misshandlad, stampad i huvudet och diverse annat.
Ja, kan vi kan ju säga det, att känsliga tittare varnas.
Det är väldigt jobbigt att se, men om ni orkar så försök ändå titta, för det är lite viktigt för att förståelsen av vad som händer. Mm.
Är det fruktansvärt?
Sparka revbenen.
Nej, facka. Facka revbenen.
Ja, det säger de också. Men de säger också stampa revbenen. Och de hoppar ju i ansiktet på henne.
Jag såg nu att det här då ska ha skett på en skola i Haninge, skriver Nyheter idag. Och Haninge är ju en kommun norr om Stockholm som är, det finns utsatta områden och det finns fantastiska rikemansområden. Där folk bor, bara svenskar, och jättevackra villor, det är lugnt och fint. Och så kommer de här invandrare ungdomarna in i de fina områdena och står och väntar vid busshållplatser och sådär för att plocka svenska ungdomar. Nu skriver Nyheter idag att det är tydligen ett tjejgäng som misshandlar henne, medan, och en del av dem har svenskklingande namn, skriver Chang. Men det är ju invandrarkillar som står runt och hetsar dem.
Okej. Okay. Ja. Alltså kommentatorn, höll jag på att säga, han som filmar.
Mm.
Och andra killar som står runt omkring, de har ju utländsk brytning och fucking bitches mannen sparkar rejbenen, stampar döda henne. Ja. Det är ju utländska killar som säger det, men okej. Okay. Mm.
Och jag vet inte om det här stämmer med att det skulle vara svenska tjejer. I så fall är det ju fullständigt fruktansvärt och vansinnigt. Men det är ju inte så det brukar gå till. Utan det är ju det här med förnedringsrån, förnedringsmisshandel, dominanskriminalitet. Det är framför allt invandrarkillar som ger sig på svenska killar.
Mm. Och ett av de mer uppmärksammade fallen på sistone, det är ju då det så kallade pissrånet.
Mm.
Där åtminstone två killar misshandlade...
Two gentlemen of color
misshandlade och rånade en 18-årig, de är 16 och de utsatte då en 18-årig kille som i media kallas för Liam. För en väldigt brutal behandling och som slutade med att en av dem kissade honom i munnen. Mm. Och de här två 16-åriga killarna, de är ju då, åtminstone en har somalisk bakgrund, båda är då som sagt gentlemen of color. Aftonbladet var tidigt ute och pratade med föräldrarna till en av dem som såg ut som en typisk somalisk kvinna och man, hon var täckt från topp till tå, sådana här lakan som de har. Då kunde man inte förstå hur det här kunde hända. Det var ju, deras pojke var ju en sån fin människa och så hade ju inte de uppfostrat honom och bla bla. Nota bene att de hade då, om jag minns rätt, varit i Sverige i 5 eller 7 år. Jag kommer inte ihåg vilket var nu, men de pratar alltså inte ett ord svenska, någon av dem. Inte ett ord.
Nej, inte under intervjun i alla fall.
Och de kunde svenska så hade de inte
behövt... Det är så bra. Nej, men jag tänker att de kanske kan stapla sig fram men inte vill göra en intervju.
Du tänkte jättebrott Alena, varning.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men nota bene också att de säger då att han har ju aldrig saknat pengar. Så det är inte det handlar om. Så de kan komma med era fucking socioekonomiska orsaker, ursäkta med franska. Mm. 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 Så att vad är det? Så att han behövde pengar så swishade de minsann till honom.
Då är det alltså inte det. Nej. Då vet vi det. Nu har ju då domen fallit för det här så kallade pissrånet. Det är jag som kallar det för pissrånet.
Och då blev... Då fick de väl ungdomsfängelse och utvisning, eller vad blev det?
Nej, Ingrid. Åklagarens, Chang skriver så här, åklagarens beskrivning av förnedringsrånarnas dom, diverse samtal och möten. Mm. Detta är straffet för att pissa i munnen i Sverige idag.
Och grovt misshandla.
Ja. De fick alltså då ungdomsvård och det är inget frihetsberövande på något sätt och ingenting sånt utan samtal och möten. Nyheter idag har alltså pratat med åklagaren. Så det är åklagaren själv som bekräftar att samtal och möten, det blev konsekvensen av det här pissrånet. Och för att göra saken ännu mer intressant så har en av försvarsadvokaterna, en Kristoffer Stare, varit ute i SVT bland annat och försvarat sin klient. Det är visserligen hans jobb att göra det, men det är ganska magstarkt det han säger. Han menar att hans klient är själv ett brottsoffer som tidigare har blivit slagen och förnedrad av äldre gärningsmän. Och det har förklarat, det ska då på något sätt förklara varför han har blivit en sadistisk psykopat.
Ja. Och jag lyssnade en intervju i P1 häromdagen. Vi har länkat till den här. Där en mamma till en pojke som också hade blivit väldigt misshandlad. Inte den här Liams mamma. Men de hade hoppat på honom ett helt gäng utanför någon skolgård. Och gått in honom på skolgården och liksom, ja, plågat honom och sparkat honom och sådär. Och och hon sa ju då, hon liksom pratade om hur fruktansvärt det var, hon såg paniken i sin sons ögon och liksom ska han någonsin komma tillbaka efter det här och så. Men så slutar hela intervjun med att hon säger så här: ja, det är ju tråkigt att de inte hittade dem så att de kan få straff. Men det viktigaste för mig, jag skulle vilja träffa dem. Jag vill sätta mig ner med dem och fråga, varför gjorde de så? Har det hänt någonting i deras liv? Jag vill förstå varför de gjorde det. Och jag visste inte om jag skulle slå sönder radion, fast jag lyssnade inte på radio, jag lyssnade på datorn, eller om jag skulle börja gråta. Därför att det här är så typiskt svenskt. Hon tror att det här, alltså hade hon sagt, om det hade varit svenska killar som hade slått en annan svensk kille, då hade det varit helt rimligt att hon sa så. Mm. Men det är inte, det går inte att prata med de här människorna. De kommer från en våldsam kultur, en våldsam religionsideologi.
Du blev ju helt chockad när jag precis strax innan vi började spela in idag sköt in att ja, en grej som folk har retat upp sig på i samma genre är ju ett blogginlägg av Linda Skugge.
Mm.
Vars rubrik är barnen som rånar förlåter oss aldrig, och du kunde inte ens tolka
vad
jag sa till dig, utan du trodde att det var Anders Lindbergs rubrik de rånade barnen förlåter oss aldrig som han skrev häromdagen. Nej, Linda Skugges inlägg handlar om att barnen som rånar förlåter oss aldrig,
för vi har inte släppt in dem i samhället.
Det är synd om dem, och det är hon avslutar det är liksom, det är ett ganska kort inlägg, barnen som rånar förlåter oss aldrig. Hon avslutar så här: låt oss börja med att visa barnen som rånar att vi finns här, att vi är nyfikna på dem och deras liv. Så att de förlåter oss för att vi fram tills nu fullständigt skitit i dem och lämnat dem till sitt eget öde. Och då säger jag så här. Då skulle jag vilja bemöta det med Jennifer Wegerup, som är en av våra favoriter ju. Mm. Numera. Och som numera då också har bytt tidning från Aftonbladet till Expressen. Hon har skrivit en krönika med rubriken Rånen riskerar att gräva kratrar i folks hjärtan. Som förutom att den är sedvanligt sådär poetiskt och vackert och bra skriven, så har hon en väldigt bra poäng här, nämligen att det är inte konstruktivt att tycka synd om folk i allmänhet, utan var och en måste förtjäna respekt och kärlek och vänskap och vad det nu kan vara på egna meriter.
Ja. Och detta är fullständigt självklart för svenskar när det kommer till andra svenskar. Men det är ju det man också kallar de låga förväntningarnas rasism. Eller det här att vi, som jag sa förra gången, att vi ska vara stora syskonen. Nej, men du som är så stor, du vet bättre.
Mm.
De kan inte ansvara, de är inte som vi, utan vi måste förstå att de är lite annorlunda. Men, och då, förutom att många av dem har vuxit upp med islam, som vi säger till dem att de är bäst, att Allah ska styra hela världen, så detta är inte alls svenska folkets land, det är Allahs land, och de har minst lika stor rätt till vårt land som vad vi svenskar har. Så finns det också ett annat begrepp som är intressant i detta sammanhang, och det är resentiment.
Mm.
Och det var det var filosofen Søren Kierkegaard som först introducerade, och sedan har även Nietzsche liksom pratat om det. Och det är alltså, resentiment är något som uppkommer hos disponerade personer efter motgångar och misslyckanden och utgör en öm punkt som leder till överstarka reaktioner på liknande upplevelser. Alltså, de anser sig förorättigade eller underlägsna.
Mm.
Och krocken där mellan att komma från den kultur som säger att vi muslimer är bäst, vi ska styra hela världen, och så kommer de ut i ett samhälle där det visar sig att de är sämre än svenskarna på allt annat, och att svenskarna inte alls är intresserade av islam och vill inte prata om det. Jag tycker att man slutar tjafsa om den Allah liksom.
Ja, och de kan inte överhuvudtaget konkurrera på den västerländska marknaden, om man säger så. Deras egen muslimska brödraskapets andliga ledare Al-Qaradawi höll ju en av våra favoritpredikningar som han har hållit. Det är ju när han förklarar faktiskt i, på en fredags gudstjänst då, att ni är helt ärdlösa allihop. Mm. Ni araber, vi muslimer, vi har ju inte hittat på någonting själva, och ni sitter bara och röker vattenpipa och sitter och gör ingenting. Och han börjar dra upp där i predikan att de är väldigt lata och inte så produktiva. Och han säger att allt, bilarna vi kör, maskinerna vi använder, allting kommer från väst. Mm. Muslimerna,
och den enda anledningen till att de kan köpa alla våra saker är oljan.
Precis, precis. Men att jag tror att predikan, om jag minns rätt, gick ut på att vi måste ta oss samman liksom och börja faktiskt göra saker själva. Det är ju intressant. Han hade antagligen blivit fälld för hets mot folkgrupp i Sverige, skulle jag säga, med den predikan.
Ja. Men han är väl en av få muslimer. Han är farlig och hemsk, men han är ju inte lågintelligent.
Nej, han är mycket intelligent. Jag har skrivit om honom, och han kunde hela Koranen utan till när han var 6 år. Mm. Så att, ja, så är det. Men detta är ju då elefanten i rummet som ingen vågar nämna. Det har kommit en flod av mycket bra debattartiklar här ju i dagarna om just det här med förnedringsrånen. Men det ordet som ingen vågar ta i sin mun är islam.
Ja, precis. Nu pratar man om etnicitet. Man kan säga att det är pojkar med invandrarbakgrund. Men ordet islam är det ingen som vågar ta i sin mun.
Och är det thailändare? Är det chilenare?
Ja, precis. Är det polacker? Är det ungare?
Ja, precis. Galna normen som springer runt och pissar folk i munnen.
Men någonting som gladde oss, det var ju Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt som häromdagen gick till attack mot Löfven och hans gökregering och pratar just om det här. Och innan vi rullar bandet så vill jag bara säga att jag tycker det är så härligt. Alltså, både du och jag gillar ju det brittiska underhuset, och de är mästare i att förolämpa varandra på ett ofta rätt elegant sätt, för att engelskan är så elegant liksom. Här var det lite mer brutalt, men äntligen några härliga förolämpningar i svensk riksdag.
Slutligen då, fru talman, så har vi ju i veckorna som gått fått ta del av ännu en knivskarp analys av vår kära regeringschef. Oklart vilken gång i ordningen. Denne intellektuelle gigant, Stefan Löfven, han har förklarat för oss att den utbredda och oförblommerade rasistiska svenskfientligheten som drabbar i huvudsak våra barn och våra ungdomar, det beror på skattesänkningar. Och hur man överhuvudtaget kan komma fram till en så urbota genomkorkad analys, det övergår mitt förstånd. Att någon känner sig manad att misshandla en oskyldig person på grund av dennes svenska etnicitet och dessutom urinera i vederbörandes mun på grund av missnöje med skattepolitiken. Det är så urbota genomkorkat och tillika så fruktansvärt oförskämt mot alla barn och ungdomar som fallit offer för just svenskfientligheten. Men om det nu skulle vara så, då borde ju statsministern med all rim och reson vara glad idag. För det vi gör här i kammaren senare i eftermiddag, det är ju faktiskt att stoppa en skattesänkning. Förvisso en fullständigt meningslös sådan, men ändå. Och tillskjuter istället mer pengar till välfärden. Tillåt mig tvivla på att svenskfientligheten upphör i samband med eftermiddagens votering. Nej, fru talman, svenskfientligheten beror inte på skattepolitiken. Den beror på er migrationspolitik. Inbillar er ingenting annat. Tack så mycket.
Det var ju extremt mycket ord och inga visor med svenska mått mätt ju.
Två gånger sa han urbota genomkorkat.
Ja, det var till och med så att min man tyckte lite synd om stackars Levén. Men ja, nej.
Nej, 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 nej.
Det stora problemet är väl egentligen att, som vi har varit inne på tidigare, Löfven är statsminister och sossarna i gemen och deras filosofi, om man säger så. Löfven som person är väl inte så jätteintressant, utan det är ju ämbetet och sossarnas maktinnehav som är det som gör att man blir helt, att de framhärdar, alltså 2020, de framhärdar med sin totalt verklighetsfrånvända retorik. Vi pratade ju för några poddar sedan om att kanske att sossarna skulle börja bete sig mer som sossarna i Danmark. Och skärpa upp. Det finns ju inga sådana tecken vad jag kan säga.
Nej, och jag tror inte de vågar. Jag tror det är göken. Så att Sabuni kan inte bara rädda sig själv. Hon kan rädda sossarna också genom att lämna göken. Och gärna öppna för ett nyval. Alltså jag tror faktiskt sossarna hade kunnat tjäna på det. För med ett nyval, då hade göken försvunnit. Och de hade kunnat byta ut Stefan Löfven och börja på en helt ny politik. Precis som sossarna i Danmark gjorde. När de förlorade valet, bytte partiledare från Helle Thorning-Schmidt till, vad heter hon, Fredriksson?
Ja. Mette.
Mette Fredriksson, ja. Och kom ut som halv-SD, hel-SD.
Ja, vi har sagt det förut och det tål sägas igen. Alltså, danska sossarna är ungefär som AFS i Sverige.
Nu ska vi bara säga att de har inte suttit mer än är det 2 år. Vi får väl se vad det slutar med. Men det är i alla fall bra att de diskuterar de här frågorna. Att de säger tuffa saker. Sen hur tuffa de verkligen är i sin politik, det råder det lite delade meningar om. Men du, innan vi tar oss an terrordådet i Tyskland, så vill jag bara att vi ska titta på ett kort klipp med den gamle tv-reportern Bosse Holmström, numera salig i åminnelse. Bara för att påminna oss om att de här ungdomsrånen är egentligen inget nytt. Det är omfattningen och förnedringen som har gått över alla gränser. Men, och jag såg också någonstans att kom ihåg att det var nog Björn Björkqvist i sin video som sa att när detta hände på 80- och 90-talen, då reagerade ju svenska ungdomar genom att samla sig i klaner. De blev skinheads. Ja. De gick med bomberjackor och stålhättade kängor för att kunna försvara sig. För att vara ett helt gäng, för att inte vara ensamma. Vad hände då? Ja, de blev ju demoniserade som värsta sortens nazister. Så att, jag menar, det här att inte svenskar numera gör någonting beror ju på att de generationen tidigare försökte och blev helt demoniserade. Men vi lyssnar på Bosse Holmström.
För några år sedan hade vi kanske tvekat att säga som det var med användande av rätt ord för att inte ge rasister och nazister vatten på sin kvarn. Det är invandrarungdomar som rånar svenska ungdomar.
Jag tror att det är filmat i Rosengårds centrum, om ja. Man inte ser helt fel.
Och det ska då vara från 1999. Ja. Och jag vill tacka Erik och Matti som hade hittat det här klippet, för de pratade också i sitt program som kom ut häromdagen, igår kanske, om just de här rånen. Och jag tänkte att det lånar vi, för det var så bra.
Ja, och Bosse Holmström tillhörde ju en journalistgeneration som liksom var mycket mer orädd och OPK än de som härskar och härjar nu. Mm. Väldigt många av våra gamla kollegor från Kvällsposten förstår ju inte överhuvudtaget vad det är som pågår nu. Hur man kan som journalist välja att inte berätta vissa saker. Det är så helt kontraintuitivt, kontraproduktivt. Alltså, tjänstefel som
journalist.
Ja,
det är klart att det är. Därför att, och de kan gömma sig bakom, man ska inte peka ut och så. Vi kan aldrig lösa problem om vi inte ens pratar om dem och inte ens talar vid dess rätta namn. Alltså.
Jag tror att den här liksom, vad ska man säga, embargot mot att prata om vem som gjorde vad och så. För jag vet att ni hade väl någon grej på Kvällsposten och innan jag kom dit om zigenare bland annat, där ni kallade en spade för en spade och sådär. Men att när du och jag jobbade på Metro, det måste ha varit i början av 2000-talet. Säg någon gång mellan 2000 och 2005. Mm. I den period, det är spannet där. Då fick jag tillsagt från chefer att jag skulle inte berätta, att, för då var det en stor inbrottsvåg som härjade i, eller som pågick i södra Sverige. Och det, polisen visste att det var personer från Östeuropa, från baltländerna. Mm. En liga från baltländerna eller flera ligor från baltländerna som härjade. Men jag fick inte skriva det. För att det var inte relevant för storyn. Och det var första gången jag fick tillsagt att jag inte fick nämna etnicitet. Och jag menade på att kan inte det ändå vara bra för folk att veta liksom vad de ska spana efter, om det är folk med brytning och liknande. Liksom, att man är mer vaksam. Nej, jag fick, det var inte relevant. Det var inte relevant i sammanhanget. Att det var polisen visste att det var ligor från Baltikum. Det var första gången. Och jag tror... Det var någonstans då det embargot cementerades.
Ja.
Aldrig nämna etnicitet.
Och det är ju intressant att han då, bara något år innan, 99, säger att för några år sedan hade vi inte kunnat prata om detta. Så uppenbarligen var det ett litet fönster där runt 99 och sen boom, slog det igen.
Ja. Ja, men och de pratade ju om det här som vi spelade upp i förra podden med Mustafa Panshiri och company från Agenda. Där pratade de ju om 90-talet, ju att det var en rånvåg då också. Men alltså, det är så mycket som skiljer sig ändå. Och det sa ju Panshiri faktiskt, för att kredda honom lite grann. Att, ja, men alltså, det går inte att jämföra. Vi har aldrig varit i den situationen som vi är i nu tidigare.
Nej.
Man vill ständigt, alltså väldigt många krafter vill ständigt säga att men vi har gjort detta tidigare. Vi har varit här tidigare. Vi har aldrig varit här tidigare.
Nej, och lägg ihop allting. Gängskjutningarna, bomberna, våldtäkterna, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen. Alltså vi befinner oss i ett enormt besvärligt läge. Men vi har faktiskt hittat ett vitt piller, men det sparar vi till måndag.
På måndag blir det vitt piller. Häng med!
Ja.
Ja.
Men innan vi säger tack och farväl för idag så ska vi prata lite om terrordådet i Tyskland. Och det var ju då en 43-årig Tobias Rathjen som uppges ha varit bankanställd, levde tillsammans med sin mamma. Han tog med sig någon slags vapen. Han hade vapen, han hade jaktlicens. Han är perfekt liksom. Det vill de ju ta ifrån oss vita europeer. Och så tog han sina vapen och så körde han först till ett vattenpipscafé. Och så sköt han ihjäl en massa människor där. Och sen så körde han vidare till ett annat vattenpipscafé. Och så sköt han ihjäl några till. Och sen åkte han hem och sköt ihjäl sin mor och sig själv. Och detta har ju då beskrivits som en terrorist, alltså en högerextrem terrorist. Ligger det då någonting i detta, skickade jag ut till Fågel. Nätverket. Nej, inte mycket. Han var medlem i något som heter Reichsbürgerbewegung, ungefär riksmedborgarrörelsen. En grupp som erkänner endast det andra rikets lagar, alltså inte tredje riket utan det andra riket som väl antar jag då föregick tredje riket. Eller det kan ju vara långt innan, jag vet inte. Men, säger fåglarna då, det är helt ointressant eftersom Kahn var totalt psykfall. Om man ser på hans väldigt mentalt röriga och störda YouTube-videor så har inget vad det är en Kahn skrev, sa och la ut på YouTube något värde. Han behövde mental vård. Mm. Och det är till och med någon Mark Hoffman som är brotts- och underrättelseanalytiker i Tyskland. Han har då beskrivit honom som megaloman, paranoid och med schizofrena anlag med inslag av rasistiska attityder. Han borde ha omhändertagits för flera år sedan om man ser till hans psykiatriska sjukdomsbild och historia. Men det är en annan intressant sak i detta, att den här Reichsbürgerrörelsen, det var medlemmar och den som tyska polisen grep bara några dagar tidigare och påstod att de var högerextremister som planerade att göra en massa attentat. Men om de slog liksom i så fall till mot fel killar. Alltså mina källor säger att det här är ingen terrorgrupp. Men denna medlemmen, Tobias Ratten, var uppenbarligen gravt psykiskt sjuk.
Ja. Ja, och det intressanta är ju att alltid när det är riktiga jihadistdåd, då heter det att det var en förvirrad galning.
Mm.
Som inte hade någonting med någonting att göra. Men det här är då precis som Breivik, en människa som liksom har väldigt förvirrade egna tankar om ditt och datt och som liksom inte, så vitt jag kan bedöma, tillhör någon ideologi eller alltså företräder någon grupp. Han gör ju inte detta i namn av någon rörelse eller så. Nej. Att nu gör jag detta för Reichsbürgerrörelsen, utan en uppenbart psykiskt sjuk person. Då direkt pang, det dröjde inte länge förrän det kom budet att det här var en högerextrem. Och att högerextrema, det är de som är de riktigt farliga.
Och man kan ju också säga så att det lär kanske hulla ett och annat tyskt huvud bland polis och underrättelsetjänst, eftersom de ju hade den här så kallade terrorcellen under lupp. Men missade Tobias, trots att han hade tillgång till vapen, han hade licens, att han skrev på nätet, han la ut jättekonstiga videor på YouTube. Alla varningsklockor borde ha ringt. Men nej,
han blev med själv inte nedtagen från YouTube. För nu då, när han har mördat en massa människor. Men du, fåglarna hade någonting att säga om han har ju presenterats som bankman. I svensk media.
Ja, jag frågade det också. För att jag menar, om han nu var så uppenbart psykiskt sjuk, märkte inte hans arbetskamrater på banken detta? Nej, det var nog ett tag sedan han jobbade på bank. Han hade hoppat av och börjat studera. Och som sagt, han bodde hemma hos sin mamma. Så att nej, han har nog blivit mer och mer galen efterhand som tiden har gått. Så att det var nog inga arbetskamrater som kunde slå larm. Men nu Säpo kommer att utnyttja detta till max. Nu kan vi läsa att Säpo säger att högerextrem terror, det kommer att bli det nya normala, förstår du Maria?
Ja, vi kan ju snabbt baka in det att Ygeman var ju ute och vevade häromdagen om att sociala medier ska skärpa sina regler och censurera ännu mer. Och det dröjde ju inte många minuter efter det här hade hänt förrän vår vän, notera nu kaninöronen runt det, Mogge var ute och vevade på Twitter om att ja, det är högerextrema, de är överallt. Hotet från de högerextrema, det är... Jag försöker
rasism,
hitta ett skit.
Rasism.
Ja, just det, jag har hittat det nu. Av allt att döma, ännu ett rasistiskt terrordåd, denna gång i Tyskland. Högerextrema rörelser är ett reellt hot som måste tas på stort allvar. Våldsverkarna inspireras ofta av det omfattande rasistiska hat som sprids i sociala medier. Va? Och jag svarade då, vadå omfattande rasistiska hat? Vad följer du för konstiga människor egentligen? Jag har inte sett en enda hatisk rasist i mitt flöde sedan tid och minne. Och så fyllde du på med det, förutom liksom att det finns rasister som inte är vita. Men ja. Du vet, så att alla är ju framme och ska utnyttja detta. Och framförallt sossarna är fullständigt skamlösa. Och det jobbiga med när såna här grejer händer, förutom att det naturligtvis är fruktansvärt hemskt att människor blir mördade, det ska vi ju understryka, att det är klart att vi tycker det, ingen ska ju tro någonting annat, så är det ju också det att de är helt skamlösa på den kanten. De får sådana här knäppjörksdåden, detta, Breivik, Peter Mangs, de mjölkar dig för allt vad det är värt och vill ha det till att det är liksom uttryck för en någon slags rörelse, global rörelse som inte finns i själva verket.
Nej, men vill man vara riktigt konspiratorisk så kan man ju tänka sig att tyska underrättelseverksamheten mycket väl hade koll på att den här Tobias skulle göra någonting. Därför slog de först till mot andra medlemmar i den här rörelsen. Det var bland annat någon polis som var med där. Och det blev stora rubriker. Men så kanske de lät honom springa lös. För då fick de liksom bekräftelse på att det var ju rätt att de slog till mot den här gruppen. För titta vad den som lyckades smita undan gjorde.
Faktum är att jag brukar liksom avhålla mig från flippiga konspirationsteorier så här i podden och i offentligheten. Men tanken slog mig också. Att de lät honom göra det. De kanske till och med uppmuntrade honom på något sätt. Alltså det, jag kan inte riktigt frigöra mig från den misstanken.
Nej, jag tycker också att det är svårt att helt släppa den. Det är ingenting, vill jag säga, som fåglarna på något sätt bekräftar. Utan där får jag mer höra att det här är en stor blunder som huvuden kommer att rulla. Och sen vill fåglarna inte säga någonting mer. För att man vill inte hänga ut andra som har gjort ett stort misstag, vad det är som uttryckte sig.
Mm. Ja, fåglarna är snälla och gentila gentlemän och kvinnor. Men du Ingrid, nu får vi ta oss ihop den här säcken. Det är fredag, vi ska titta på spåret och ha lite fredagsmys tänkte vi. Vad ska du göra?
Du, jag blev faktiskt uppringd av en god vän innan vi satt oss i inspel som frågade om inte vi skulle ta och tura i detta vackra solsken.
Ah, ja, men vad det, trevligt.
Ja, ja. Ska jag göra. Det betyder alltså att åka ut på Öresund och fram och tillbaka mellan Helsingborg och Helsingör för er som inte känner till det.
Det är att rekommendera om man befinner sig i Sundets pärla. Mycket mysigt. Mm. Men du gumman, vi hörs och ses och om det är någon som vill stötta oss, och det hoppas vi att det är, så finns alla uppgifter på ingridomaria.se om bankgiro, swish och donorbox.
Ja, och så är vi tillbaka på måndag med ett härligt vitt piller. Missa inte det.
Puss och kram alla.
Trevlig helg, puss och kram.